بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Det här kommer vara den sista lektionen bi idhnillahi ta'ala, den här serien av lektioner som vi har haft gällande olika former av akhlaq som muslimerna bör praktisera för att de ska kunna stärka brödraskapet och systraskapet muslimerna sinsemellan. Och den förra lektionen så talade vi om olika former av egenskaper som muslimerna bör ha, bland annat att man ska tro gott om varandra, man ska ha rent hjärta för sina bröder och systrar. Sen talade vi om hur man ska bete sig vid ilska, och att man ska kunna kontrollera sitt beteende även när man är arg. Och att man ska hålla tillbaka ilskan. Man ska inte bestraffa den personen som man är arg på. Och man ska samtidigt vara förlåtande mot sina bröder och systrar. Och idag ska jag prata om ett antal andra egenskaper som man bör ha som muslim för att man ska kunna stärka brödraskapet och systraskapet sinsemellan. Första grejen som jag tänker prata om idag bi'idhnillahi ta'ala är generositet. Generositet och hur muslimerna bör vara generösa sinsemellan. Och den här formen av akhlaq och det här beteendet har muslimerna gjort sig kända för över hela världen. Walillahilhamd. Men när man har växt upp i ett land som inte är lika känt för det här beteendet utan tvärtom är känt för att man är lite snål av sig, så är det lätt att man kan ha blivit påverkad av det. Och jag säger inte det som något nedtryckande svenska. Jag är svensk själv, så jag försöker inte liksom tala illa om någon sådär. Men det är helt annorlunda när man ser hur den muslimska generositet är. Och hur det är till exempel här. Och det är väldigt klart och tydligt för den personen som har växt upp här till exempel. Och sett hur det är i muslimska länder. Så det är särskilt viktigt att när man har växt upp här och fått en uppfostran här. Att man tränar upp det här beteendet. För det är otroligt viktigt i islam att man är generös. Allah subhanahu wa ta'ala har i många verser i Koranen uppmanat oss att vi ska spendera från våra pengar i hans väg, i Allah subhanahu wa ta'alas väg. Som att han har sagt: "Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'at habba." Allah subhanahu wa ta'ala har sagt exemplet på dem som spenderar sina pengar i Allah subhanahu wa ta'alas väg är likt ett frö som sedan får olika strån, och i varje 7 stycken olika strån, och varje strå så kommer det 100 stycken grejer som du kan lägga sina frön i och så vidare. Det vill säga att ett frö, när man planterar ett frö genom att man spenderar det för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så får man en 700 gångers belöning, fördubblad belöning. Så belöningen för att man spenderar pengar i islam är 700 dubblad. Och islam har tagit efter, och muslimer har tagit efter det här beteendet att vara generös från bland annat våran profet som har kommit innan våran profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam. Och historien har nämnts flera gånger i Koranen om hur Ibrahim fick gäster. Det var de här änglarna som kom till honom i form av människor. Och när Ibrahim a.s. såg att han fick gäster, innan han sa någonting till dem, vad gjorde han? Han gick iväg och slaktade en kalv och började grilla den direkt. På grund av hans otroliga generositet. Inte att man frågar först, vill du äta eller någonting sånt. Utan det första han gjorde när han såg att han hade fått gäster, är att han slaktade en kalv och började servera den till dem. Så det här var tydligt på den otroliga generositeten som Ibrahim a.s. har. Och den här historien är nämnd flera gånger i Koranen för att man ska kunna tänka över och reflektera över det beteendet som Ibrahim a.s. hade. Och även vår profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam var känd för sin otroliga generositet. Han, och särskilt under tiden av Ramadan, ibland kunde han få in så pass mycket mat och så pass mycket provision som han skulle ha, som han skulle kunna ha för ett helt år. Men det gick väldigt snabbt och allting försvann på grund av att han var så pass generös och gav ut dessa saker till andra personer som var behövande. Och de brukade beskriva profeten sallallahu alaihi wa sallam att han var som en snabb vind som ständigt skänkte med sig saker. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam var en otroligt generös person. Och det är någonting som vi också bör ta efter profeten Ibrahim alaihi sallam och efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och det finns ett arabiskt visdomsord som är väldigt viktigt att tänka på. Just som handlar om hur man ska stärka brödraskapet sinsemellan. Araberna brukar säga en nufus majbula ala mahabbat man ahsana ilayha, att själarna är inpräntade att älska den personen som gör gott emot dem. Så vill man att kärlek ska stärkas muslimerna sinsemellan, så ska man göra gott mot andra personer. Och bland de bästa sakerna som man kan göra för att göra gott mot en annan person är att man är generös mot dem. Och särskilt nu när Ramadan bidnillahi ta'ala är väldigt nära, så är det den månaden då profeten sallallahu alaihi wasallam brukade vara mest generös. Och det är även den månaden vi bör vara mest generösa. Och det här kan arta sig på flera olika sätt, men bland de mest tydliga sätten är att man har till exempel bjudningar hemma hos sig och man bryter fastan tillsammans hemma hos en person. Och det här är en väldigt fin grej som muslimerna har. Man känner verkligen hur man kommer varandra närmare. Och man bör visa framfötterna i den här grejen och inte bara vara den personen som ständigt går hem till andra, utan även den personen som bjuder sina bröder eller systrarna, att de bjuder sina systrar på de här bjudningarna. Problemet är ibland att vissa personer tänker att jag ska göra en så pass stor bjudning att de inte orkar ha bjudningen till slut. Att de ska bjuda 30 personer, så blir det så pass stort och dyrt och så att vi inte av. Eller att man kan bara göra det en gång. Man kan göra det lite mindre och man kan göra det lätt för sig. Det behöver inte kosta så mycket alls om man inte har så mycket pengar. Utan bara bjuda några personer. Man gör iftar tillsammans hemma. Och som ni vet, att när man gör en person bryter fastan hemma hos en, så får man samma belöning som den här personen. Så jag tänker istället för att man har fastat en hel dag, särskilt nu när det är lång fasta och det är extra mycket belöning för att det är lite jobbigare att fasta under sommaren. Så istället bara för att man ska få belöning för en person som man bryter fastan, för sig själv alltså, så bjuder man 5 stycken personer hemma, så får man 5 stycken personers fasta som har fastat belöning. Så det är otrolig belöning att kunna göra det. Man är dels generös, dels så låter andra byta fastan, och dels så stärker det broderskapet och systerskapet sinsemellan. Och en annan sak också som är viktig att man lägger märke till när det kommer till just det här med generositet. Att i islam så är det ju en av pelarna att man ska betala zakat. Man ska betala zakat, almosa till behövande personer. Och Allah subhanahu wa ta'ala har bara sagt att det är tillåtet att ge denna zakat, almosa, till 8 stycken personer. Man får inte ge de här sakerna till vem som helst. Och det är bland annat de som är jättefattiga och de som är mindre fattiga. Och det har nämnts olika. Och bland de som det har nämnts att man får ge zakat till är de som kallas för wa mu'allafat qulubihim. Att de som man vill få komma närmare islam, eller en person som precis har börjat praktisera eller precis blivit muslim, att stärka den här personens tro genom att den får känna att andra personer ger den och är generös mot den och så vidare. Som det nu är så pass få grupper som man egentligen får ge zakat till. Och bland de grupperna som ni tillåter att ge zakat till är mu'allafat qulubihim. De personer som håller på att bli eller är intresserade av islam och får dem att komma närmare. Eller de personer som har blivit nya muslimer eller nya praktiserande och så vidare. Som det då är tillåtet att ge zakat till de här, så förstår man att det är uppmanat att hjälpa de här personerna rent generellt. Man förstår att det är uppmanat att man ska vara generös mot sådana här personer. Så personer till exempel som börjar praktisera eller nya konvertiter, eller även personer som rent generellt är intresserade av islam, att man lägger extra mycket vikt på att man visar upp generositet mot de här människorna. För som jag nämnde, att själarna, det är inpräntat i dem att tycka om den som gör gott emot den. Så till exempel om man har iftar, om man har personer som kanske är intresserade av islam, så är det ett perfekt tillfälle att man bjuder de här personerna som inte är muslimer ännu eller inte är praktiserande ännu. Och de får vara med tillsammans när muslimerna gör en sån här sak. Eller personer som är till exempel nya konvertiter. Och de har ingen familjer som de kan göra iftar med. Alla andra kanske kan sitta med sina familjer och de har det trevligt hemma och så. Så sitter man själv där i moskén eller själv hemma och sitter med sina dadlar och käkar själv. Och det är inte utan tveka så roligt som det är när man kan göra den här saken tillsammans. Så man tänker på den här saken. Och man är generös mot sådana här personer. Och det är inte bara under Ramadan, utan rent generellt också. Om man ser en person som kommer igång och börjar praktisera, ska man visa verkligen framfötterna och ta hand om en sån här person. Man bjuder ut dem på lunch, man bjuder ut dem på middag. Man hjälper dem om de behöver pengar med någonting. Eller man till exempel ska göra någon grej tillsammans. Att istället för att den personen ska behöva betala för det, så betalar man själv. Man står för att betala andras. Det ska inte vara att man sitter och delar på notan hela tiden som man gör i det här landet. Utan man ska kunna Man ska vara den personen som bjuder. Och som sagt, det finns ju, det är inga pengar som försvinner. Det är ingenting som man slösar bort i onödan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man naqasat sadaqatu min mal." Att pengar, att ge välgörenhet har aldrig fått pengarna att bli mindre. Så man ska inte se på det här sättet att nu betalar jag hans lunch eller hans middag eller liknande. Nu blir jag av med 100 kronor på grund av det här. Det här ska ta mig si och så lång tid att jobba ihop de här pengarna. Det är inte som man tänker. Allah alltså, det kommer istället igen. Baraka och välsignelse i de pengarna man har. Så man kan använda dem på ett mycket bättre sätt. Så att utnyttja den här grejen. Att vara generös. Och i synnerhet att vara generös mot personer som är nypraktiserande eller nya muslimer är någonting som är väldigt viktigt och verkligen visa framfötterna. Och samtidigt när muslimer ger och är generösa så gör man inte det med en suck efter att man visar att man tycker det är jobbigt att ge det, utan man gör det med ett leende och glädje, och glädjen kommer ursprungligen från hjärtat, att man känner att man vill verkligen hjälpa andra personer med den här saken och man känner att man vill dela med sig. Så om man vill stärka brödraskapet sinsemellan så är en av de sakerna man bör satsa mest på att man är mer generös och att man hjälper andra personer och bjuder andra personer när de är i behov. Och som sagt, vad jag har sett så är det stor skillnad när man är till exempel i ett muslimskt land och ser hur personer beter sig med generositet där och hur det är med personer som är uppväxta i ett land som inte är känt för sin generositet. Så man försöker förbättra sig och det här kommer genom träning. Alltså man ska inte tro att man blir generös över en dag om man inte har varit det förut. Utan någonting måste träna upp det här beteendet. Och det kommer ursprungligen från hjärtat som sagt. Och det är inte bara någonting man gör. Och samtidigt att man suckar och tycker att det är jobbigt att göra det här sättet. Så det här är en av de viktiga attributen vi verkligen bör satsa på. Om vi ska stärka brödraskapet och systerskapet med muslimerna sinsemellan. En annan sak, en annan egenskap och en annan akhlaq som är väldigt viktig. Är barmhärtighet. Att man är barmhärtig. Och barmhärtighet är att man, det är en form av mjukhet och snällhet som man har mot personer som är i behov. Eller personer som är lite svagare och att man kan hjälpa dem utav den här anledningen. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit vår profet sallallahu alaihi wasallam och hans sahabas att de var väldigt barmhärtiga sinsemellan och de var hårda mot deras fiender. Allah azza wa jalla har sagt Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Att Muhammed är Allahs sändebud. Och de som är med honom är hårda mot de otrogna som fanns på den tiden. Som var emot dem. Och de är barmhärtiga sinsemellan. Så det var så här profeten sallallahu alaihi wasallam och sahabas var. Det här var människor som tidigare kunde ha väldigt hårt beteende. Personer som kom från ökenområden och var liksom, rent generellt så har man lite hårdare beteende där borta. Men när islam kom och korrigerade deras akhlaq och hur de var, så blev de istället mjuka och barmhärtiga och snälla sinsemellan. Och det är så här som sagt muslimerna ska vara sinsemellan. Att man ska vara barmhärtig mot de små som är i behov av hjälp, som inte klarar sig själva, små barn. Och man är barmhärtig mot äldre och gamla personer som man kan hjälpa. Som har levt hela sitt liv. Och sen helt plötsligt så börjar de känna av hur kroppen börjar bli svagare och svagare. Och kan inte klara av att göra saker. Att man hjälper de personerna som är i behov, som är äldre. Och man är barmhärtig mot dem. En beduin kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa och frågade ifall profeten sallallahu alaihi wasallam och sahabas brukade pussa sina barn. För att vi pussar dem inte, sa han. Vi som lever ute i öknen i våra tält där ute, vi pussar inte våra barn. Pussar ni era barn? Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: kan jag göra någonting åt saken att Allah har tagit bort barmhärtighet från ditt hjärta? Att det här, att man inte pussar sina barn och att man inte tar hand om sina barn på det här sättet, tyder på att barmhärtighet har försvunnit från den här personens hjärta. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som inte är barmhärtig kommer inte att vara barmhärtigt emot. Så den som inte är barmhärtig mot andra och visar mjukhet och snällhet mot andra personer som är i behov kommer inte visas barmhärtighet emot när man är som mest behov av att ska visas barmhärtighet emot den, till exempel på domedagen och när man ska ens handlingar ska vägas. Så om man vill få Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet, så ska man sträva efter att vara barmhärtig mot andra. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att de barmhärtiga är den barmhärtige barmhärtig emot. Det vill säga att de som är barmhärtiga är den barmhärtige som är Allah subhanahu wa ta'ala barmhärtig emot. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Var barmhärtig mot dem som är på jorden, det vill säga skapelsen, vare sig det är människor eller djur, så kommer den som är över himlarna, Allah subhanahu wa ta'ala, att vara barmhärtig mot er. Och hadithen är berättad av Abu Dawud och Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Och det är en väldigt fin grej gällande den här hadithen. När ulema förr i tiden brukade berätta vidare hadithen från profeten sallallahu alaihi wa sallam, de hade lektioner och det satt flera studenter, och de började undervisa, så är det känt att den första hadithen de alltid berättade när de började undervisa studenterna är den här hadithen. När de hade sina studenter som samlades för att lyssna på haditherna, så började de med att säga att de berättade berättarkedjan, och sen sa de: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Anledningen till det här är att kunskap och islam är baserat på barmhärtighet. Så när man visar vidare och sprider vidare den kunskapen som profeten sallallahu alaihi wasallam spred, så gör man det baserat på barmhärtighet och att man vill gott för de andra. Och den personen som lär sig vill lära sig, och man är barmhärtiga sinsemellan. Så det var ett sätt att undervisa studenterna som kom hur de ska vara, deras beteende, och vad denna kunskap och detta budskap som profeten sallallahu alaihi wasallam kom med var, hur man var för mot varandra. Profeten sallallahu alaihi wasallam, en av hans namn var också Nabi och Rahma, att han var barmhärtighetens profet. Och Allah azza wa jalla sagt: "Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Vi har inte sänt dig förutom som en barmhärtighet till världarna. Så profeten sallallahu alaihi wasallam var en barmhärtighet. Han var barmhärtig mot andra, och det var det han lärde sina sahabas att vara, och det var det ulama alltid lärde sina studenter att de skulle vara. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: La tanzi'u ar-rahma illa min shaqi. Att barmhärtighet tas bara bort från den som är en förlorare och den som kommer gå under. Den hadith som berättades av Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så det är så här man ska vara mot varandra för att kunna stärka brödraskapet och systerskapet. Många personer och många bröder och systrar har väldigt svårt av olika anledningar i sina liv. Man kan ha problem till exempel med sina föräldrar, eller man har problem med sin familj, man kanske är i en skilsmässa, eller man kan inte gifta sig, eller man har blivit av med sitt jobb, eller liknande grejer. Att inte ha andra personer som ställer upp för en och visar barmhärtighet mot en i de här behövande tiderna är någonting som är väldigt dåligt, och det är inte någonting som muslimerna ska ha. Utan muslimer visar barmhärtighet och tar hand om de personerna som är i behov och de personerna som behöver hjälp. Man ska också tänka väldigt mycket på att man är barmhärtig mot sina föräldrar. Tänk er hur mycket och ens föräldrar har varit barmhärtig mot en själv. Att vid den tiden då man inte ens, om ens föräldrar skulle bara lämna en vid en tidpunkt när man var väldigt litet barn, om inte Allah subhanahu wa ta'ala skulle vilja, skulle man dö i princip efter några timmar. Alltså man var i behov hela tiden utav att mamman skulle ta hand om en och så vidare. Att mamman kunde vakna upp mitt på nätterna flera gånger om och ta hand om en när man var i som störst behov. Och hur många timmar som man skulle lägga ihop, de skulle bli dagar och veckor och år till och med till exempel, har ens föräldrar lagt ner på en för att ta hand om en. Hur mycket extra har inte ens föräldrar oftast jobbat för att ta hand om en och ska ge en det lilla extra. Så att inte visa barmhärtighet mot dessa föräldrar som har gjort allt det här mot en tyder utan tvekan på det som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: La tanzi'u ar-rahma illa min shaqi. Att barmhärtighet tas inte bort förutom från förloraren. Så det är så här man ska vara mot sina föräldrar i synnerhet, och även mot sina barn. Att en person, man ser det tyvärr ibland i vissa muslimska länder, hur vissa personer, de uppfostrar sina barn, det minsta saken de gör fel så börjar de skrika på dem eller kanske slår till dem eller liknande grejer. Vad är det här för barmhärtighet? Profeten sallam, han kunde stå uppe på sin minbar och hålla khutba, och han ser Hassan eller Hussein, hans barnbarn, ha på sig, de var små barn, och de hade på sig kläder som var långa, Så de gick någonstans och ramlade de ihop. Så gick de någonstans och ramlade ihop. Så profeten sen stod upp på minbar och har khutba. Han går ner och lyfter upp honom och sa, jag kunde inte hålla mig. Jag var tvungen att ta hand om honom. Och även en av hans döttrar var när han höll på att be. Så märker sahabas att det tar så pass långt att han kommer upp från sujud. Och de tittar, vad är det han håller på med för någonting? Så de är i sujud, de tittar upp helt plötsligt. Vad håller han på med för någonting? Så märker de att, vad? Hans barnbarn, den här flickan, är på hans rygg. Och efter så sa profeten Salim, jag märkte att hon ville leka med mig. Och jag ville att hon skulle få leka färdigt. Och det här är under tiden han ber. På det här sättet var profeten sallallahu alaihi wasallam, även hur han var med sin dotter, att de berättade att varje gång hans dotter Fatima radiyallahu anha kom in i rummet, så ställde sig profeten sallallahu alaihi wasallam direkt upp och pussade henne och satte henne på sin plats. Och hon gjorde samma sak när han kom in i rummet. Det är sån barmhärtighet som det var mellan profeten sallallahu alaihi wasallam och hans barn, och så som man ska vara med sina föräldrar och så som man ska vara bröder och systrar sinsemellan. Och även att muslimerna ska känna av barmhärtighet mot de bröder och systrar som har det väldigt svårt i olika muslimska länder. Rent generellt, när man har det svårt här i Sverige, så är det oftast vad som skulle kallas för en bagatell jämfört med vad vissa muslimer går igenom i andra länder, som i till exempel i Irak eller framförallt i Syrien nu, eller Afghanistan och andra länder. Muslimer kan ha det väldigt, väldigt svårt. Och att man inte känner av barmhärtighet och ledsamhet när man ser hur, till exempel man får höra hur små barn blir dödade, hur de blir bombade utav till exempel den här äckliga kafen Bashars trupper och sådana grejer. Eller när kvinnor blir våldtagna där borta utav de här soldaterna, av de här rafida. Eller när folk blir torterade, tiotusentals människor blir torterade i fängelsen. Att man inte känner av överhuvudtaget någonting för det här grejen. Och ens hjärta inte skakar, och det leder inte ens till att man gör dua för de här människorna som har det på det här sättet. Det tyder på att man som sagt har problem med sin barmhärtighet i sitt hjärta. Att man inte kan känna av det. Att man inte kan vara redo. Att om det finns en insamling till exempel som är, man vet kommer gå fram till dem. Till rätta händer och inte till någon person som stoppar pengar i egna fickor. Eller en person som skickar pengarna till dåliga ändamål. Utan det finns bra insamlingar där man vet att pengarna kommer fram. Att man inte kan ge lite utav sina pengar som man ändå skulle slösa på någonting som är helt onödigt. För man känner att de här är i behov av det lilla man skulle kunna ge, så skulle man kunna hjälpa de här med de här behoven man har. Man måste tänka sig själv om man själv skulle vara i den här situationen. Att man skulle vara i det här behovet, man skulle bo på ett flyktingläger eller någonting. Och sen känner man av att man kan få hjälp från sina bröder och syster som bor någonstans helt annanstans i världen. Som vill hjälpa sina bröder och vill hjälpa sina systrar som har det svårt, även fast man aldrig har träffats. Det enda som binder den samman är kärleken för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det här är utan tvekan någonting, trots att de går igenom så svåra saker, någonting som gör deras hjärtan glada och lyckliga, att de får känna av den här grejen. Så det är utan tvekan någonting man måste satsa på att bygga upp mycket mer i sitt hjärta. Och även när man gör dawa på en person, till exempel, om man vill kalla en annan person till islam, så gör man det baserat på barmhärtighet från hjärtat. Att man verkligen vill gott för den här personen. Man verkligen vill att den här personen ska komma till paradiset och inte hamna i helvetet. Och den personen ska få känna av den lycka som man själv har fått känna av när man blivit muslim. Man gör inte det här för att man vill hamna i debatter. Man ska vinna debatten och knäcka andra personer. Om man hamnar i diskussioner med personer som är icke-muslimer. Och det handlar om den här grejen att man ska vinna en debatt eller man ska knäcka den andra personen. Då bör man titta upp vad det egentligen man håller på med. Utan det ska vara baserat på barmhärtighet för att man verkligen vill gott mot den andra personen. Och jag kan lova er alla här att den personen som känner att den, när en person gör dawa på honom, att han verkligen gör det här från barmhärtighet utav hjärtat, och han gör det för han verkligen vill gott mot den andra personen, så kommer han att bli mycket mer påverkad än om en person bara pratar med sin mun. Det kommer inte från hjärtat. Och det är därför man säger det som kommer ut från hjärtat fastnar i hjärtat. Det som kommer ut från munnen stannar vid örat. Så den personen som pratar från sitt hjärta i barmhärtighet för andra när han försöker göra dawa på dem, och även när man gör dawa på sina föräldrar till exempel om de inte är så praktiserande, om man verkligen pratar med dem på ett sätt att man verkligen bryr sig om dem, och det handlar inte om bara att de säger någonting dåligt och man ska säga någonting dåligt tillbaka, då kommer det bli innerlaj till alla ha mycket mer effekt på alla personer man pratar med, vem de än är. Ett annat attribut som jag skulle vilja prata om idag är att man ska dölja andras dåliga sidor. att man döljer sina bröder och systrars dåliga sidor. Profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat att kulli bani adam khatta, att alla Adams avkomma, alla Adams söner begår mycket synder. Mycket synder. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt en hadith qudsi: innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Att ni gör synder och ni gör fel dag som natt, och jag förlåter alla synder. Så att vi alla här, vem det än är, och det är självklart vissa gör mer än andra och vissa gör större synder än andra, men vi alla gör misstag och vi alla gör synder och vi alla gör snedsteg, och det är någonting som förekommer bland oss alla. Och skillnaden från den riktiga troende är att han ser sina egna misstag som det stora problemet, och han ser inte ständigt att alla andra har dåliga sidor. Att man inte ser hela tiden och tycker att alla andra har dåliga akhlaq eller andra har problem med vissa olika saker, utan man ser istället det stora problemet hos sig själv. Och man försöker hitta ursäkter för sina bröder och systrar istället. Man ser inte upp till sig själv och ser ner på andra, utan tvärtom så tycker man att man inte själv har gjort så pass bra ifrån sig som man borde göra, samtidigt som man hittar ursäkter för sina bröder och systrar. Och när man ser en person som gör synder och så är det inte bara att man ska hitta ursäkter för honom och dölja den personens synder, utan man ska först och främst ge personen nasiha. Nasiha, man ska ge ett uppriktigt råd. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att din och nasiha, religionen är baserad på att man ger uppriktiga råd. Och den troende är en spegel till sin andra broder och till sin syster. Att det är vissa misstag och synder som man kan hamna i, som man kanske inte tänker på att man gör. Beteenden och hur man uppför sig. Ibland man tänker bara inte på att man gör det, utan man beter sig på det sättet. Så man ska vara som en spegel för sin broder och för sin syster. Så man visar upp. Man kan ge öppet nasiha, eller man kan ge nasiha till den personen, ett uppriktigt nasiha. Och förklara att du har gjort det här på det här sättet, och vissa personer stör sig på det här beteendet och så vidare. Men när man gör det, så återigen går det tillbaka till den saken vi talade om innan, barmhärtighet. Den personen, om jag ser någon person här inne göra ett misstag, om jag sitter och driver med den personen mitt framför alla, hur mycket är den personen kommer ta emot av det här? Men om jag istället tar personen i handen vid sidan av och säger: min broder eller min syster, jag har sett att du har gjort den här saken, det är inte lämpligt eller någonting sånt. Man gör det på ett väldigt fint sätt, på ett dolt sätt och inte framför andra personer, så kommer det beidnillahi ta'ala leda till att personen tar emot det man säger. Men man gör det framför andra personer. Det har kommit av Imam Shafi att han sa: håll borta mig från att ge mig nasiha i öppet rum. Utan nasiha ska göras inom stängda dörrar. Att man ska göra nasiha och ge andra personer nasiha på ett dolt sätt. Om man till exempel sitter i en sittning och man ser en person göra någonting, så kan man säga efter man tar personen undan och säga: jag sa att du gjorde si och si och så, det här är inte passande, och tänk på det till nästa gång. Och samtidigt: jag vet att du är en jättebra broder, och jag vet att du bara vill göra gott och du tänkte inte på någonting annat än gott, och så vidare och så vidare. Man säger några goda ord samtidigt, så kommer vi in i lajt alla personer att acceptera det man säger. Men det var inte den sak jag ville komma till, utan det är hur man beter sig sinsemellan efter man har gett till exempel nasiha. Man vet att en broder har vissa brister inom andra, vissa saker. Man vet att en syster har vissa brister inom saker. Då är det upp till en muslim att man ska dölja andras dåliga sidor. Man ska inte sprida vidare andra personers dåliga sidor. Som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, att den som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och den sista dagen ska behandla andra personer så som han själv vill bli behandlad. Så vill man, om man hamnar i en synd, och vi alla som sagt hamnar i synder, vill man att andra personer ska gå och sprida runt ibland andra, sprida att han gjorde si, han gjorde så och så vidare. Tycker man om den här saken för sig själv? Om man inte tycker om det för sig själv, och jag tror ingen gör det, så tycker man inte, ska man inte heller göra det för andra. Man ska utöver det vara lite, vad ska man säga, man ska inte försöka veta så mycket om andra synder heller. Man ska inte gå in i gräva i folks garderober, om man säger så, och leta upp andra synder. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katheeran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Allah subhanahu wa ta'ala säger: och ni som tror, håller borta från mycket att tro saker om varandra. För att ibland när man tror saker om varandra så är det en form av synd. Och spionera inte på varandra och baktala inte varandra. Skulle ni vilja äta upp era döda broders kött, det skulle ni säkerligen hata. Så att man ska inte spionera på varandra. Om man märker att en person gör lite skumma saker och det är någonting, en synd som är mellan honom och Allah subhanahu wa ta'ala, någonting som är någon personlig grej som inte skadar andra personer, då försöker man inte få reda för mycket på de här sakerna. Ifall man skulle få reda på dem, vad är det man gör? Man ger en uppriktig nasiha till den personen med fina ord i dolda rum eller i ett dolt cell, utan att andra personer hör. Och sen så försöker man dölja personens synder så gott det bara går och inte sprida dem vidare till andra. Och Allah subhanahu wa ta'ala har även klandrat väldigt hårt de personer som sprider vidare stora synder muslimerna sinsemellan som de gör. Allah azza wa jalla har sagt: "Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah." Att de personerna som älskar att det sprids fahisha, alltså synder som zina och liknande, bland de troende kommer ha ett smärtsamt straff i detta liv och det nästa. Så att sprida vidare, och synnerhet saker och ting som kommer till zina och liknande, att sprida vidare om andra personer är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt och någonting man ska hålla sig borta från. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Men sattara muslimen, sattarahullahu fid dunya wal akhirah." Att den som döljer en muslims synder kommer Allah subhanahu wa ta'ala att dölja hans synder i detta liv och i det nästa. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala tar bort de här synderna i nästa liv och andra personer får inte reda på dem i det här livet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också berättat att de som håller på att leta upp andra personers synder, det är en del av hycklarnas attribut. Det är det hycklarna håller på med. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ya ma'shara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbi, لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يفضحه ولو في بيته." Att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han hörde hur hycklarna spred vidare såna här synder och så sa han ropade till folk öppet och sa: "Ni som tror med era tungor, men tron har inte kommit in till era hjärtan," det vill säga hycklarna, "baktala inte muslimerna och sök inte efter deras synder. Leta inte upp deras synder. För att den personen som letar upp synderna hos en annan person, så kommer Allah leta upp och visa upp synderna för honom. Även om den här personen gör sina synder i djupet av sitt hus." Så det här är ett straff man får i den här dunjan. Att man håller på och ständigt letar upp, och den här personen har gjort så, den här personen har gjort så, så försöker man sprida vidare och så vidare. Om man håller på det här sättet, så även synder som man gör mitt i sitt egna hem, i tystnad, som ingen ser, kommer Allah subhanahu wa ta'ala avslöja honom som straff för det här dåliga beteendet han har gjort. Så det här är utan tvekan någonting man ska akta sig för. Och det ser man också. Många personer som ständigt sysselsätter sig med såna här saker, Allah subhanahu wa ta'ala förnedrar dem till slut genom att liknande och dåliga saker sprids även om dem. Och Fadayl ibn Iyad sa ett väldigt vackert uttalande: "Al-mu'min yastur wa yansah, wal-fajir yahdik wa yu'ir." Att den troende, han döljer först synderna av sin broder och sen ger honom nasiha. Al-fajir, den stora syndaren, han avslöjar synder och sen klandrar honom öppet. Så den troende är den som döljer synderna av sina bröder eller av sina systrar och sen ger en privat nasiha utan att folk hör. Och den personen som är färger, som gör stora synder, avslöjar synder och sen klandrar den personen öppet. Det var det Fadayl ibn Iyad, som var en av de stora imamerna, som levde ungefär 180 år efter hijra. Han dog 180 år efter hijra ungefär. Däremot bör man tänka på att det här är saker och ting, synder som en person hamnar mellan sig själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Privata synder som man hamnar i och så vidare. När det kommer till personer som sprider dåliga saker eller skadar andra med sina handlingar, så behöver det inte vara samma situation. Det är inte så att man vet att en person är en tjuv, och snor från andra. Vad säger ni, jag ska dölja hans synder och så vidare. Visst, man kan ge honom en seha, men fortsätter personen efter att göra det, så ska man självklart berätta det här för polisen så man kan stoppa den här personen att göra de här dåliga handlingarna. Eller en person som går och döda folk, eller råna folk, eller sprider dåliga saker, säljer knark och så vidare. Om en person gör såna här saker, självklart man ska ge den en seha och så, men den personen fortsätter och gör dåliga saker och skadar andra personer med sitt dåliga beteende och håller på med det här, då behöver det inte betyda på samma sätt om man ständigt ska hålla på och dölja den personens synder om den fortsätter att sprida det här dåliga. Samma sak handlar om personer som sprider innovationer och sprider villfarelse muslimerna sinsemellan, kallar till saker och ting som är villfarelse och kallar muslimerna bort från den raka vägen som är Koranen och Sunnan och kallar istället till dåliga saker. Om den personen sprider villfarelse med att hålla föreläsningar om den här villfarelsen eller skriver böcker och så vidare, så är det inte fel att man besvarar den personen på samma öppna sätt som den har spridit sina villfarelser. Att den personen har skrivit böcker som det finns villfarelser i. Visst, man kan ge den en seha först, men om personen fortsätter så kan man skriva böcker som en tillbakavisning tillbaka. Och det räcker inte bara med att personen, man, säger till den tyst och den personen fortsätter sen, utan då ska man försöka korrigera det på samma höga nivå som den personen har gjort det, för att det här är en del av nasiha. Och det här var någonting som de lärda och imamerna från Salaf ständigt gjorde, att när personen spred vidare villfarelse så besvarade de dem på ett öppet sätt. Och sen också att den personen som sprider villfarelse öppet bland muslimer ska inte nöja sig med att göra tauba tyst. Han skriver massa böcker eller han håller massa föreläsningar där han kallar till dåliga saker. Och sen ska han inte gå hem och säga astaghfirullah, det har inte bra gjort. Och så har massa personer hört det här och trott att det är korrekt. Utan som Allah subhanahu wa ta'ala säger, när han talar om dem som döljer hans verser och då gör dåliga saker, han säger illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala säger, förutom för dem som gör, de som Allah azza wa jalla kommer vara barmhärtig mot, som har gjort de här dåliga sakerna, är de som gör tauba först och korrigerar och klargör vad de har gjort fel. Det är de som Allah subhanahu wa ta'ala säger att han kommer att ta emot deras tauba. Så en person som håller på att sprida en massa villfarelser och sen säger astaghfirullah för sig själv och sen inte klargör att han har gjort de här misstagen, det här är inte tillräckligt. Man måste göra det på samma öppna sätt som man har spridit det. Har man spridit det bland 10 personer ska man klargöra det för de här 10 personerna. Har man spridit det på YouTube och 100,000-tals personer har lyssnat på de dåliga saker man har sagt, då ska man lika öppet och lika klart säga att man har tagit tillbaka den saken man har gjort och bett om och ber om förlåtelse till Allah subhanahu wa ta'ala för det man har gjort. Och det här är ingenting man ska skämmas för, utan det här är bara någonting som höjer upp personen i status. Att man öppet kan göra tauba och ta tillbaka de dåliga sakerna de har gjort. En annan viktig egenskap man ska ha som muslim är att man döljer folks hemligheter. För att många personer har hemligheter de behöver prata om. De har till exempel svåra situationer de går igenom och behöver prata om hemligheter med en annan person. Att sprida vidare de här hemligheterna är någonting som är förbjudet som muslim. Och det kommer leda till splittring muslimerna sinsemellan och hat sinsemellan, att man sprider vidare personens hemligheter. Och att man istället ska kunna känna sig trygg med en annan muslims broder, en annan muslims syster. Att de ska kunna lyssna på ens hemligheter man har att säga. Och man vet att man kan kunna berätta de största hemligheterna som finns. Hela Wikileaks kan man berätta för personen. Och den personen kommer att dölja ens hemligheter. Och det kommer inte vara några problem med den saken. Då känner man utan tvekan att brödraskapet kommer att stärkas sinsemellan. Eller systerskapet kommer att stärkas sinsemellan. Man känner att man kan lita på personen i fråga. Och så många saker som jag nämnt innan. Att islam går alltid steget längre när det kommer med de här akhlaq och hur man ska bete sig. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة. Att om en person pratar med dig och jag bara så här, han tittar åt sidan, är det någon annan som hör, då betyder det att du inte får berätta vidare till någon annan. Det räcker bara med att man tittar åt sidan. Är det någon som hör vad jag säger? Han ska inte behöva säga till dig därefter. Sprid inte vidare den här hemligheten. Så pass allvarligt. Och amana är en av de viktigaste sakerna en muslim kan ha. Att man ska kunna förlita sig på den här personen. Så att dölja andras hemligheter är utan tvekan väldigt viktigt. Och bland de största hemligheterna personer kan ha sinsemellan, som profeten sallallahu alaihi wasallam har pratat väldigt hårt om att man sprider, är de privata sakerna som händer mannen och kvinnan emellan i sovrummet. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Inna min sharra an-nas 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah, ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Hadith som finns i Sahih Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att bland de värsta människorna, den värsta situationen och värsta positionen man kan ha hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen, är en man som är ensam med sin fru. Alltså i sovrummet. Och hon är ensam med honom. Och sen går han och sprider vidare hennes hemligheter. Att han sprider vidare hur hennes kropp till exempel ser ut. Eller andra saker och ting som ingen annan känner till. Det här är bland de värsta personerna som kommer ha den värsta positionen man kan ha på domedagen. Och det här utan tvekan är formen av jahiliya akhlaq som vissa personer har. Saker man har kvar från sitt förflutet kanske. Att man sprider vidare hur till exempel ens flickvän eller liknande såg ut mer privat då. Det här är någonting man aldrig ska göra när det kommer till ens fru. Någonting en fru aldrig ska göra om sin man. Det här tyder också på vilken hög status äktenskapet har i islam. Och hur starkt förbund det är mellan mannen och kvinnan. För det finns ingen som får se mannen helt naken förutom hans fru. Och det finns ingen som får se kvinnan naken förutom hennes man. Det tyder utan tvekan på vilket starkt förband äktenskapet är mannen och kvinnan sinsemellan. Och hur viktigt det är att man ska kunna dölja sina hemligheter sinsemellan och inte sprida vidare det. Och det gäller inte bara självklart saker och ting som händer i sovrummet eller en sexliv eller liknande. Utan alla saker som är mannen och kvinnan sinsemellan. Det är inte någonting man ska gå och sprida vidare. Utan det är ett väldigt starkt förbund man har mannen och kvinnan sinsemellan. Och ingenting man ska sprida vidare. Och särskilt inte heller om en person har skilt sig från sin fru efter. Han ska hålla på att sprida vidare hennes dåliga sidor som bara mannen kan se. Förutom det skulle vara att kanske någon annan ska gifta sig med henne. Och hon har vissa jättedåliga beteenden som hon beter sig. Och kan vara skadligt eller någonting som det där kan vara från nasiha. Men att hålla på att sprida vidare folks kroppsliga utseenden eller liknande eller saker och ting som har hänt i sovrummet är någonting som är bland de värsta människorna på domedagen. Ett annat beteende som jag tänkte prata om som är väldigt fint är att man ler. Och det här är någonting som stärker brödraskapet och systerskapet sinsemellan. Och det är ett väldigt vackert attribut som folk har. Profeten sallallahu alaihi wasallam har i många hadither uppmanat att man ska le. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." En hadith som finns i Sahih Muslim så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Se aldrig ner på en god handling, även om det så ska vara att möta din broder med ett leende ansikte." Så att göra en sån här sak är en form utav god handling. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa." Att le i din broders ansikte är en välgörenhet. Ett sätt att ge välgörenhet till en annan person, att bara le personen i ansiktet. Och en utav sahabas, det här är en väldigt fin hadith och visar hur profeten sallallahu alaihi wasallam var. Han sa: "Jag såg aldrig profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam titta på mig förutom att han log. Varje gång han tittade på honom så började han le." Så den personen som vill se ut som profeten sallallahu alaihi wasallam ska le och ha det här glada och fina ansiktet som man har, särskilt när man möter sina bröder. Man ska inte vara tro att när man är börjar bli praktiserande eller personer som går till det extrema och håller på till exempel att göra tekfir på andra muslimer. Man ser ofta personer som håller på med såna här saker och är extremister. De går alltid runt och är sura. Läpparna är här nere hela tiden. Och de är arga hela tiden och tittar på folk, på sina egna bröder. Man kommer in i moskén. Profeten sallam var alltid glad. De personerna går alltid och är sura. Och det är vissa personer när de praktiserar och tror att man ska vara. Det är så här man ska vara och riktigt man ska vara en hård person och man ska vara så här. Inte så profeten sallallahu alaihi wasallam var. Självklart man ska vara allvarlig. Man ska inte tro att den här världen är en lek. Det här världen är det är allvarligt och det handlar om paradiset och helvetet. Men det handlar inte, betyder inte att man ska gå och se arg ut när man träffar sina bröder eller när systrar träffar sina systrar. Utan tvärtom så ska ansiktet lysa upp och man ska se glad ut. Och det här känner man utan tvekan, hur det värmer i hjärtat när man träffar sådana personer. Och hur man tycker om att träffa, vad man tycker om att träffa personer som ser arga och bittra ut hela tiden. Man känner, man blir irriterad själv. Man kan gå ner, man kan känna sig lite sämre till när man träffar sådana här personer som alltid är bittra och arga. Och hur man känner en person som har ett värmande leende och hur glad man blir bara att man ser det. Och som sagt, det är någonting som stärker brödraskapet och systerskapet sinsemellan, som är någonting som är uppmanat. Och det är även någonting som man får sadaka för. Om man inte har några pengar på fickan, det är tomt på kontot, så le mot din broder så har du fått sadaka, så har du gjort sadaka. Väldigt lätt sätt. Det är bara att ta upp mungiporna, men man gör det på ett ärligt sätt självklart. Och man ska inte fejka, för det kommer man kunna se igenom. Så det här är någonting som är väldigt viktigt, att när muslimer träffar varandra, att de ler mot varandra och de är glada och visar ett glatt och fint beteende. Sista beteendet jag ska ta upp, som är viktigt också, är att skämta. Att man skämtar. Och även det här är ett fint attribut som kan liva upp stämningar i muslimer sinsemellan. Att man inte bara ska vara allvarlig hela tiden och alltid sitta och vara stenhårt allvarlig och inte kunna skratta och så vidare sinsemellan. Utan man ska kunna skämta. Men man bör tänka på två stycken saker gällande att skämta. Ena är att man aldrig får säga, man får aldrig ljuga eller hitta på historier. Utan man kan skämta om sanningen. Och det finns väldigt mycket saker som har med sanningen att göra. Man ska inte heller skämta om andra personer, baktala personer. Utan det finns väldigt mycket, man kan skämta om sig själv, man kan skämta om vad som helst. Men baktala andra muslimer får man inte göra. Man får inte heller skämta om, hitta på historier, skämthistorier som är lögner. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inni la amzah walakin la aqulu illa haqqa." Att jag skämtar, men jag säger aldrig för någonting förutom sanningen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt att vet till den som skämtar för att som ljuger för att få folk att skratta, vet till den och vet till den. Alltså att det här är någonting som är väldigt klandervärt. Det finns väldigt många saker man kan skämta om, men man ska inte skämta om andra muslimer och driva med dem eller att baktala dem, och man ska inte heller ljuga i det man säger. Den andra saken man ska tänka på när man skämtar är att man inte skämtar hela tiden. Om man verkar vara en oseriös person, den person som alltid skämtar, så kan man inte ta den här personen på allvar till slut. Utan alltid varje gång han pratar så skämtar han. Så tror man, man vet inte när personen, vad han egentligen menar och vad han egentligen tycker, man skämtar bara. Så man är allvarlig, men när man möter varandra så är man leende. Man livar upp stämningen, man kan skämta ibland. Det finns många hadither som tyder på att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade skämta vissa tillfällen. Men som sagt, det är inte någonting som man ständigt ska göra så att man blir en oseriös person och ingen tar den på allvar. Utan man är allvarlig med det här livet och vet att det här livet handlar om paradiset och helvetet. Men när man är sinsemellan så har man en glad och upphöjd stämning och man ler varandra i ansiktet och man även skrattar. Och det här var allt för den här serien, och jag valde att bara ta ut för ett fåtal akhlaq som ska stärka brödraskapet. Men som sagt, som jag talade om förut, den här serien handlar inte om att lära sig flera saker och tycka att det är intressant information som man har lärt sig. Ungefär som man läser någon på Wikipedia eller någonting, och man läser intressanta fakta som man sen kan bara komma ihåg. Utan det här handlar om saker och ting som man ska implementera i sitt liv för att förbättra brödraskapet och systerskapet sinsemellan, och för att muslimerna ska kunna komma närmare varandra och stärka sammanhållningen. Och det här är som sagt några av de akhlaq, och det finns väldigt, väldigt många andra. Men eftersom serien bara är 3 lektioner så hinner jag inte gå med igenom mer än så. Men kanske i framtiden, nästa sommar eller någonting, så kan vi fortsätta med ett liknande ämne. Det var allt för idag. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.